P3, Sveriges Radio.
God morgon på er.
God morgon, Double Dave.
Double D, Double D, Dave.
Double D och Lil B.
Yeah.
Mini Babs. Det är så orent att det redan finns en Lil Babs som är så vedertagen.
Ja.
Ja, men kan det inte vara så att det finns ju en Björn Gustafsson innan Björn Gustafsson? Ja. Men sen så kom Björn Gustafsson och då är det inte Björn Gustafsson Björn Gustafsson längre, utan det är Björn Gustafsson som är det.
Ja, just det, men det
nu är det Lil Babs som är Lil Babs.
Ja, men typ. Ja. Alltså det är så mycket som vill säga Lil Babs i mig jämt.
Ja. Men det är väl, jag vet inte vad det är för hur länge man behöver vara död innan namnet kan klimas av någon annan.
Just Lil Babs tror jag är, det är lång.
Ja, okay.
Det är lång preskriptionstid.
Nej, jag tänker att det har gått, den tiden har gått nu. Nu är du Lil, alltså från och med idag. Nu är det du som är Lil Babs. Ja,
kröningen.
Ja, kröningen sker idag. Du är idag Lil Babs. Det har funnits en Lil Babs tidigare.
Ja.
Men i folkmun så är det du som är Lil Babs. Säger man Lil Babs nu, då är det dig man menar. Ja. Annars behöver man förtydliga. Menar man den tidigare Lil Babs, då behöver man förtydliga.
Ja.
Så är det. Det är samma sak som med Björn Gustafsson.
Ja, ja. Då måste man säga Björn Gustafsson, den äldre.
Den äldre, ja, precis. Ja. Nu är du är ju Lil Babs. Och sen finns det Lil Babs, den äldre. Ja. Varsågod, Lil Babs med Petra Nyheter.
Tack. Och sist om något helt annat. För Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter, har blivit pappa. Det här enligt BBC. Radcliffes publicist bekräftade att han och hans flickvän blivit föräldrar efter att det publicerats bilder på paret med en barnvagn i en tidning.
Det är något obehagligt med det.
Ja, jag vill inte att det ska vara så.
Nej, jag vill inte heller att det ska vara så. Ser hon också obehaglig ut?
Ja, jag vet inte hur hon ser ut faktiskt.
Alltså inte obehaglig på ett sånt sätt, utan obehagligt så ung gammal ut.
Är det Hermione?
Ja. Nej, men det är väl Rons lilla syster Ginny, antar jag.
Är hon alv?
Nej, hon är en sån rödhårig vanlig.
Jag undrar, typ,
stora fötter.
Tänk så här, Macaulay...
Nej, jag tänker på Sagan om ringen, förlåt.
Ja. Du blandar ihop.
Hobbitar.
Vad heter, tänk den som liksom... Tänk den som har legat med typ som Macaulay Culkin.
Ja, just det.
Alltså bara och tänka då, när man har honom ovanpå sig och bara tittar och bara... Am I fucking Kevin?
Ja, just det.
I Home Alone? Eller så här, här ligger jag och...
Knulla Harry Potter.
Jag ligger och knulla Harry Potter.
Goals.
Har du ändå något?
Om man då ligger med Macaulay Culkin, tror du att det är svårt att dra sig från att inte göra så? Ja. Alltså den där, vad heter den? Han slår sig så.
För... Ja, men han tar aftershave, va? Eller något sånt där.
Ja, exakt.
Skriet.
Eller Edward Furlong.
Ja, men det är ändå...
Har honom flåsandes?
Jo, men inte nu. Har du sett hur han ser ut nu för tiden? Vi ska inte tjejma, men vissa åldras bättre än andra.
Han är ett vin.
P3, Sveriges Radio.
David Reed sitter här och har liksom ynnesten och sitter med självaste bäst i testvinnaren. Varför får jag det?
Varför anar jag raljans?
Nej, det är inte raljans.
Du är inte det.
Nej. Du, det kanske är en raljant ton.
Ja
det kanske är. Men det är inte raljans.
Ja,
det är genuinitet med raljant ton.
Tack, säger väl jag då. Jag idag, David, Lars-Arne, Gunnar, Brutus, Rufus, Druid.
Det var någon mer. Det är någon mer där som
Gunilla,
har missat.
Va?
Nej, inte Gunilla, utan det är någon slags, vad heter det? Rastplats också som du brukar lägga in där. Inte Rotebro. Nej, jag vet inte vad det är. Häggvik. Ja, Häggvik.
Ja, David Häggvik. Ja. Idag är det silkesvanta på.
Är det det?
Hos dig.
Hos mig?
Jag är blott en spillra av människa.
Mm-hmm.
En våt fläck.
Ja.
Hudlös.
Mm-hmm.
Tål ingenting idag.
Nej. Ja, men du...
Att jag sitter upprätt.
Ja.
Jag ska ha en medalj.
Ja, det ska du ha. Men du, då får vi sitta med silkesvantar båda två.
Har du också, är du också skör idag?
Men det är väl inte jag som har bestämt att en annan del av Köping ska sändas parallellt med nya avsnitt av 90 Days. Så att det kommer vara så att jag behöver liksom kolla på Köping först och sen liksom kolla tillbaka på. Alltså så här, starta om 90 Days Fiancé som är 2 timmars avsnitt. Och sen efter det kunna varva ner. Vad jag hör?
Det är en jätteliten fiol och jag ville lägga den bakom när du pratar.
Jag tyckte den lät mycket större än vad jag förtjänade. Jag uppskattar det. Tack.
Tack.
Jag var med en ganska stor lilla fiol.
Jag var med en annan del av Köping en gång. Har du sett det? En av dem var ju kär i mig.
Jaha.
Ja.
Jaha.
De kom till, vad heter han som sen gifte sig? Den här långa, stora blonda snubben.
Mm, just det, han har gift sig igen nu.
Ja, jag har inte sett säsongen på rätt länge. Nej. Men det var när vi spelade in, om det var Alla mot alla tror jag, första säsongen.
Mm.
Så var liksom en annan del av Köpinggänget där. För Linda är ju syster till Filip Hammar.
Ah.
Så de hade väl liksom fixat biljetter på något vis. Bla, bla, bla. Mm. Och då var han där för att han ville bjuda ut mig på dejt, tror jag.
Ja, ah, okej. Okay. Vad svarade du?
Jag var ju i en relation, ja, precis. Just det, just. Så att det gick inte för sig. Men det var väldigt var
och
gulligt
och
fint.
Och nu är du singel och nu är han.
Men det är, ja, alltså, men det är ironiskt.
Det är typiskt det här.
Ja, men det var väldigt smickrande och väldigt modigt och gulligt av honom.
Ja, men vi får väl se ifall det synkar någon gång här framöver.
Ja, vi får se.
Lika barn leka bäst.
Mm, så är det.
P3, Sveriges Radio.
Apropå lite grann då, Lerins lärlingar höll jag på att säga. Nej, en annan del av Köping. Ja, men som, ju också, precis som Lerins lärlingar handlar om, ja, men man får följa personer med olika typer av funktionsvariationer. Just i En annan del av Köping så är det väl ett boende eller så här aktivitetsdagcenter eller någonting sånt som de är på. Eller det är boende, va? Skitsamma. En grupp, ett gäng sköningar som man får följa då. Och apropå funktionsvariationer då, så vill jag ta tillfället i akt och berätta att det nu har kommit The National Down Syndrome Society har samarbetat med leksaksjätten Mattel för att ta fram en Barbie med Down syndrome.
Mm-hmm.
Den finns nu.
Den finns nu?
Den finns nu.
Okej.
Okay. Jag tittar på den.
Okej. Okay. Vad ser du?
En helt vanlig Barbie.
En helt vanlig Barbie?
En helt vanlig fucking Barbie.
Okej. Okay. Och vad är dina invändningar?
Mina invändningar är väl, alltså så här, hon ser lite annorlunda ut än en vanlig Barbie.
Aha.
Men det är inte som,
nej,
att jag skulle se den här dockjäveln,
nej,
på en hylla och säga, åh, titta, en Barbie med Down syndrom. Du ska få se.
Men är det alltid så att man ser det?
Nej, men det är klart det är klart inte det. Det är en känslig fråga såklart. Vad ser du framför dig? Det är bara en Barbie.
Är det en vanlig Barbie?
Det är en...
men då Down syndrom?
Ja, det har hon ju uppenbarligen.
Mm.
Och jag har ju inte tolkningsföreträde i den här frågan överhuvudtaget. Jag ska inte sticka ut hakan för långt, nej, och tycka till. Men det kan finnas någonting irriterande i när det ska representeras någonting, ja, och så kör de inte.
Nej.
Men det kan ju också vara känsligt såklart. Alltså så här, vad är då ett Down syndrom-utseende? Alltså det är liksom, man ser ju på många med Down syndrom att de har Down syndrom.
Ja.
Men på många kanske man inte ser det så tydligt. Jag fattar ju att det kan vara olika.
Ja.
Men jag kan bara känna, det är precis som när de har gjort, alltså under min uppväxt, då fanns det inte så jättemycket liksom plus size förebilder. Men så kanske det kom någon och då var den bara så, hade lite bredare höfter typ.
Lite större bröst bara.
Ja, lite större tuttar. Ja,
och stora tuttar. Det,
fortfarande det finns så här helt smal, liksom, ja, smala armar, smalt ansikte. Allting var bara så jätte, liksom, normativt och smalt.
Men 30 typ kanske, centimeter i midjemått.
Ja. Men ja, typ kanske att de hade så lite röv. Och alla var typ så, representation matters! Ja, gud vad fint! Det här, ja, är så himla bra. Och då sitter man där så chockig och bara, är fortfarande jätteful jämfört med den dockan.
Hon har bara stora bröst.
Jag jämför inte liksom, att vara tjock med att ha Down syndrom. Alltså ni fattar, jag bara tänker högt. Men liksom, det bara irriterar mig att det liksom, för det känns fekt.
Mm-hmm.
Det känns som att man inte liksom vill.
Nej.
Alltså, som att man inte, samtidigt som att man inte kanske vill. Ja, men det är svår fråga det här. Men ja, jag blir irriterad när jag ser den helt vanliga Barbie med Down syndrom.
När du tittar på den, vad är det du saknar då?
Ja, det här är ju jättesvårt.
Jag sätter dig på pottkanten.
Ja, det gör du verkligen. Ja. Ja, men inte vet jag. Jag ser ju massa människor ute i samhället som jag läser av har Down syndrom.
Mm.
Det blir inget konstigt.
Nej.
På samma sätt som att vissa kan ha mörkt hår eller komma från ett annat land eller whatever. Vi är alla olika.
Mm.
Vi ser olika ut. Det kan inte vara så himla känsligt.
Finns det Ken-versionen av Down syndrom?
Nej, det var inte vad jag vet.
Inte?
Nej.
Nej. Och då borde man kanske bara ta, ja, men vilken är Sveriges mest kända med Down syndrom? Det är väl Jerry?
Ja, det är Ica Jerry.
Ica Jerry. Ta honom och bara, vet du, så scanna av honom och 3D-printa den. Och där har du.
Men jag vet inte, jag vill inte heller, du vet, det kanske den svenska eller liksom den globala Downsyndrompopulationen kanske bara är jätteglad över den här Barbie. Mm. Och liksom bara känner så här, wow, finally a fucking docka som är
tror
för
du
mig.
Det? Tror du det?
Ja, men kanske. Mm. Och så sitter jag och liksom så snobbskjuter ner den.
För de har gjort det tillsammans med National.
Ja, precis.
Ja, och då är det väl National Down Syndrome Association approved. Ja, precis.
Ja, precis, så är det ju.
Ja.
Att vi sa det i kör.
Ja.
Det var snyggt.
Ja. Smurf.
Ja, inte vet jag. Har vi någon Downsyndrom-lyssnare vaken som kan tycka till om Downsyndrom-Barbin så är jag mycket öppen för att lyssna.
Såg en Barbie på hyllan med afasi. Så även där är de representerade.
Vad fan, afasi är väl typ att man inte hittar orden.
Ja, precis. Så att det finns många som är representerade. Man kanske inte ser det vid första anblick.
Nej, just det. Det här är en Barbie med ADHD.
Ja, precis. Det finns jättemycket. Det är bara för att det står på paketet.
Det är en bipolär Barbie.
Ja,
men det ser man.
Ja, precis.
Det ser man på folk.
Det ser man. Det är en bipolär lite jävel. Ja.
P3. Sveriges Radio.
Vi kommer ju ha ett x antal gäster idag.
Mm, jag vet. Mm. Och det är inte liksom varken kreti.
Nej.
Eller pleti.
Nej.
Det är ju, dels så ska ju Jan den självaste Helin, mediedirektör på SVT.
Mm. Honom har vi liksom tvingat att pallra sig upp vid 06.45 ska han vara här.
Ja, för han måste hjälpa oss att förstå vad som händer i mediesvängen på andra sidan Atlanten.
För folk sparkas till som, alltså både Dan Lemon.
Lemon som jag och Bab sa igår.
Ja, just det. Don Lemon.
Franskifiera honom lite.
Just det.
Don Lemon.
Don Lemon. Som är på
CNN
är det nog. Och Tucker Carlson på Fox News sparkas samma dag. Eller de får gå. Vi vet inte exakt hur det har gått, vad det är som har hänt.
Vad är det som pågår på Fox News och i övriga liksom,
CNN.
Ja, nyhetsmedier i USA. Det är kalabalik.
Det händer grejer.
I Katthult.
Ja, och sen toppar vi ju det sen vid 8:30 med självaste...
Ja, det är ju Alice Stenlöf.
Mm, Alice.
Alice Stenlöf.
Ja, just det. Don Lemon.
Alice Stenlöf är ju då influencer, mega, mega känd. Men för många kanske så, vem är det? Hon slog väl igenom på bred front när hon gjorde podden med Bianca Ingrosso.
Mm.
Och nu så har hon en ny podd, aktuell med den, där hon ska vara då 100% ärlig. Här ska det testas hur ärlig Alice Stenlöf kan vara.
Kan du vara 100% ärlig?
Nej, förmodligen.
Nej, nej, inte jag heller.
Nej, men det är man ju inte.
Nej.
Ingen människa är ju det.
Det är inte bra.
Speciellt inte i det här programmet.
Nej, absolut. Ska vi testa det? En liten stund.
Vi har ljugit i detta program.
Alltså, jag har aldrig sagt sanningen någon gång.
Ett enda sanningens ord.
Ingenting.
Hallå, Effie kommer också.
Stämmer inte.
Och nu kommenterar Jimmy Åkesson de grovt rasistiska kommentarerna om rekord-majblomsförsäljaren i Glimåkra.
Rätta allt.
Ja, allt. Nu tar vi det från början.
Ja. Det har ju varit en gate nu senaste dagarna kring något så okontroversiellt som majblomman. Och en 12-årig kille som nu sålt majblommor för över 3 miljoner kronor. Det är liksom rekord. Och det här drog igång efter helgen när flera partiledare och kändisar började dela en tweet från en kvinna som kommenterat en artikel om den här killen som då hade sålt majblommor för drygt 200 000. Och då hade Sydsvenskan uppmärksammat det här med en artikel som någon delade på Twitter och skrev så hjärta, hjärta, hjärta. Och då kommenterade alltså en kvinna som är medlem i Sverigedemokraterna den delningen och kallade den här 12-åriga killen för en jävla B-unge, alltså ett rasistiskt tillmäle. Och skrev att det borde varit en vit person på bild istället och att hon var jävligt trött på all reklam också med bara en ordet och citat hucklekärringar. Så folk började dela den tweeten och tyckte det var väldigt sjukt sagt om ett barn såklart och var så, kom igen, ge den här killen lite kärlek. Så nu har han alltså sålt ännu fler majblommor och är nu uppe i över 3 miljoner. Och Sydsvenskan och SVT har pratat med honom och han har berättat att han egentligen var lite tveksam först till att överhuvudtaget sälja majblommor. Men att hans kompisar övertalade honom och var så, ja men om vi tjänar 100 kronor då kan vi gå och köpa pizza och äta pizza allihopa. Så han bara, ah, men okej då. Men sen i början så gick det liksom ganska trögt när han gick runt på stan och försökte sälja. Vissa vuxna hade varit jättedryga och liksom försökt fösa bort honom från olika platser, och han hade inte sålt en enda blomma. Så han var lite ledsen och pratade med en kompis till familjen som också är deras asylsamordnare. För han är alltså asylsökande men född i Sverige. Och då frågade den här asylsamordnaren hans mamma om hon fick dela en länk till hans försäljning. Och så gjorde hon det, och så skrev hon om liksom det han hade varit med om på stan. Och det inlägget blev liksom jättedelat. Och det var så han liksom från första början fick sålt så himla många blommor. Och efter den här rasistiska kommentaren så blev det alltså ännu mer. Och anledningen till att jag nämnde att hon, den här kvinnan som skrev det här, är medlem i SD är att partiet nu alltså har inlett en uteslutningsprocess mot henne. Hon är alltså inte företrädare eller så här folkvald överhuvudtaget för partiet, utan bara en helt vanlig medlem. Men trots det så säger SD på riksnivå att hon liksom kan klippa sitt medlemskort nu. Och som sagt så har även partiledaren Jimmy Åkesson tagit avstånd från det här och säger till Aftonbladet att det är det grövsta han läst. Och de frågar liksom så här, ja, men hur kommer det sig att det här återkommer inom partiet? Så säger han att han inte vet om någon har uttryckt sig så grovt tidigare, och att han är glad att hon inte är en folkvald företrädare för partiet. Själv så hävdar ju den här kvinnan att hennes konto har blivit kapat. Och att det liksom inte var hon som stod bakom det här.
Classic. Always a classic.
Ja, det har ju hänt förut. Men den här 12-åringen har nu till och med blivit uppmärksammad av nyhetsbyrån AFP. Och tydligen så får ju barnen som säljer själva 10% av intäkterna från det de säljer.
10% bara?
Ja, men det blir ju, ja, men det går ju liksom till andra barn. Framförallt.
Och sen det är så en stiftelsegrej.
Ja, och så får man ofta företräder en grupp liksom, så får de också 10% tror jag det var. Men det blir ju väldigt mycket pengar för en 12-åring.
300k!
Ja, men så han har sagt att han ska köpa en ny mobil och dojer och lite nya kläder och sådär. Men vi kan också lyssna lite på vad han säger till SVT om det hela.
Med det här att jag har fått så många majblommor har det boostat alltså mitt förtroende på mig själv att jag kommer klara saker mer i livet.
Värt. Värt.
Det är ändå värt.
Ja, det är värt det. Ja, vad sjukt. Man har ju följt det här de senaste dagarna. Eller två dagar. Eller ja, någonting, ja, vad det nu är. Att det var så här, oh shit, han är uppe i 300 lax. Wow. Det är ändå så här, och väldigt mycket så kärleksfulla kommentarer efter det här. Men sen så bara så här, det känns som att Aftonbladet har liksom inte hunnit skriva klart rubriken med den nuvarande summan innan det har liksom eskalerat med 1 miljon till. Och nu, jag trodde det var uppe i 2 miljoner. Men nu säger att det är 3 miljoner.
Ja, 3,2 var det igår kväll.
3,2, så det är inte slut än.
Nej.
För men jag är intresserad på slutsumman. Det kommer ju behövas, alltså det kommer ju komma till en punkt där det liksom är finito. Ja. Och den summan vill jag ha, Babs.
Ja, den vill du ha.
Men det kommer ni att få på nyårsafton.
Toppen.
På nyårsafton blir det. Jättebra, tack så mycket, Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Och i måndags då kom nyheten att både Fox News och CNN säger hej då till sina stjärnankare. Vad är det egentligen som pågår i medierna på andra sidan Atlanten? Bevittnar vi ett avsnitt av Succession i realtid? Jag har inte referensen, jag läser bara innantill.
Den funkar, referensen funkar.
Den funkar. Detta och mycket mer ska vi nu reda i tillsammans med SVTs mediedirektör. Jaha, har vi en direktör i studion?
Ja, jag tackar.
Ho, ho, ho. Ja, det är ju såklart Jan Helin vi pratar om. Välkommen till Morgonpasset!
Åh, tack så mycket. Vilket uppvaknande, vilket mottagande.
Inte ska väl en direktör behöva vara uppe i ottan på det här sättet egentligen? Det är inte därför du har utbildat dig och kommit så långt i karriären, antar jag.
Jag tycker jag ändå verkar rimligt.
Alltså, ja, okej.
Sitta här med kreti och pleti. Ja. Fotfolket! Välkommen, god morgon.
Tack, jag är hedrad. Stort att vara här.
Vad kul. Du, vi måste börja lite i vad som hände förra veckan med det här rösträkningsföretaget Dominions stämning mot Fox News. Kan du dra det lite snabbt vad det handlade om?
Lite snabbt kan man säga att Fox News har gått ut och stött så att säga, anklagelserna om att valet var riggat, fuskat. Dominio är ju bolaget då som har en teknik kan man säga för röstning, och det ansågs att Dominio hade riggat det här valet och han liksom gjort de här röstmaskinerna så att det skulle gynna Biden och missgynna Donald Trump. Det är en konspirationsteori, men den fick snabbt spridning. Och istället då för att som andra mediebolag kanske gör, eller riktiga mediebolag gör, det finns en hel uppsjö av olika typer av mediebolag nu, men Fox News visade det sig då vara ett mediebolag som oförblommerat ljög. Och det är en sak att anklaga ett mediebolag för att ljuga, därför att mediebolaget har fel. Alla mediebolag har fel då. Sånt händer. Mm. Men i det här fallet så visade då utredningen att Fox News visste om att det här inte var sant. Flera av deras stora kända, några av USAs mest kända tv-ankare, deras mest trafik och mejltrafik har man kommit åt, där de typ driver med Donald Trump, driver med hur korkat det här är, men de måste göra det här därför att publiken är så upptagen av att det här stämmer, valet är riggat, valet är falskt, och de går ut med det. Till och med hela vägen upp till ägaren, den mäktiga mediemogulen 92-årige Rupert Murdoch, så går det här. Och Rupert Murdoch har också i efterhand sagt att han trodde aldrig på det här. Och då kan man säga att ja, fast han är ju ägare och hans redaktörer här verkar ha trasslat till det. Men så är det inte riktigt, för Rupert Murdoch är om någonting känd för att vara en medieägare som inte lägger fingrarna emellan. Han kan gå in och ha synpunkter vem som är ankar i nyhetssändningar och sådär. Men den här gången hade han inte gått in. Så kort kan man säga att det här var liksom, det här var storyn, det här var saken det handlade om. Ett nyhetsbolag, Fox News, som inte bara hade haft fel utan visste att de hade fel men gick ut ändå.
P3, Sveriges Radio.
Vi håller på och pratar om att det händer grejer i mediesvängen på andra sidan Atlanten.
Precis, vi fick ju en liten genomgång där om den här rösträkningsföretaget Dominions stämning mot Fox News då. Och Fox News stjärna Tucker Carlson slutar då en vecka efter förlikningen. Finns det någon koppling och varför är det här en så stor grej?
Självklart måste det finnas en koppling. Den ligger fortfarande höllt i dunkel, exakt vad som har hänt. Men jag skulle säga att för det första så tycker jag att det vi har missat århundradets medierättegång. Den hade blivit som vår tids Watergate, fast med andra förtecken. Det är en fullständigt otrolig, liksom, spännande saker som stod på spel i den här rättegången. Sen kom förlitningen. Dominio, ska vi säga i sak, då hade stämt Fox News på 1,6 miljarder, alltså 16 miljarder kronor i storleksordningen. Och sen förlikades de och summan blev känd. Så att Fox News har betalat 8 miljarder kronor till Dominio för att slippa den här rättegången. Och de har enats om det. Och på båda sidor stod ju Fox News, skulle jag säga, riskerade att fullständigt förintas i en sån här rättegång. Alltså försvinna från om man hade förlorat det, det skulle jag tro. Dominio vet ändå att det som den här rättegången kommer att handla om är yttrandefrihet i USA. Det vill säga det hysteriska påståendet, ska det vara tillåtet att bygga upp en miljardindustri som vet att de sänder falsk information? Skyddas det av amerikansk yttrandefrihet? Det hade i grunden varit frågan som stod på spel.
På vilket sätt tycker du att vi har missat det? För det har väl ändå skrivits om och vi har pratat om det.
Jag tror, det har skrivits och pratat om det.
Har vi inte förstått magnituden?
Nej. Vad jag menar att vi missar, det är att det inte blev någon rättegång, utan att det blev en förlikning. Mm. Det var det jag menar med missen. Det har absolut rapporterats och pratats och skrivits om det. Alla hade ju laddat upp. Men det är som att liksom, föreställningen har inte börjat. Och det är ju på kanske oss som är lite överintresserade av medias liksom, konto. Men det hade också varit, menar jag, för demokratin en otroligt viktig. Det var som två gigantiska samtidsströmningar liksom här skulle mötas i en rättegång. Det vill säga det som ur ett medieperspektiv handlar om, vad ledde folk in i det här, kan man på, som de nu visste att det här var fel, vad ledde de dit? Jo, därför att de var mer upptagna av att spegla sina tittares opinion, deras känslor, deras uppfattningar, deras åsikter, än att berätta i sak vad var problemet med påståendena om förfalskat val.
P3, Sveriges Radio.
Ja, om man, det finns ju människor som är väldigt intresserade av militären, och då kallas vi för MÖPAR, militärt
intresserade personer.
Ja, precis. De heter ju MÖPAR. Mm. Men Jan Helin, han är liksom medieöverintresserad person.
Ja, också MÖP.
Ja, precis. Han, du är också en MÖP, fast förkortningen står för någonting annat. Ja. Då undrar man bara så här, för att de som är intresserade av media oftast brukar vara intresserade av att synas och höras. Men du är mera intresserad bara av hur media funkar. Nu, ja. Varför har du det intresset?
Det kommer med åldern.
Ja, det kommer med åldern.
Precis,
ja. Du var en sån som ville synas och höras.
Det, alltså alla medialt överintresserade personer är egentligen intresserade av att synas, tror jag.
Ja.
Det kommer liksom med en liten typ av så här excentriskhet, det tror jag nog. Det är därför man blir fascinerad. Men sen kan man också, sen finns det ju så mycket annat som är spännande med media. Men jag brukar säga så här att, alltså, TikTok roar mig noll.
Aha.
Men hur de som tänkte ut och uppfann TikTok är jag ohyggligt intresserad av.
Mm.
Och det tror jag är skillnaden då. Så hade jag inte tänkt om jag var 25.
P3, Sveriges Radio.
Är vi lite Janne med Jan Helin?
Alltså jag är det.
Är vi det?
Ja, absolut.
Ja, är det Janne?
Ja, det går jättebra.
Fan vad mysigt.
Ja, vi sitter här med Janne,
ja.
Helt enkelt. Och vad pratar vi med Janne? Janne är ju en MÖP. Alltså inte militärt överintresserad person, utan en medieöverintresserad person. Och just nu så händer det väldigt mycket i USAs medievärld. De två kanske största och starkaste profilerna, nyhetsprofilerna, Tucker Carlson från Fox News och Don Lemon från CNN, har fått lämna sina positioner. Vi vet inte exakt hur det går till, varför de har fått göra det, men på samma dag försvinner de. Och man kan väl säga då att de är från olika ytterkanter av mainstream media nyhetsankare.
Ja, men så har det ju kommit att bli, att de är på olika kanter. Och då, bara för att få, vad ska jag säga, sammanhanget här, så Fox News är ju en vad ska jag säga, högerpopulistisk nyhetskanal, och driver väldigt tydligt sina nyheter utifrån den positionen. CNN startade mer som ett klassiskt liksom nyhetsbolag, men har som en kontrapunkt nästan till Fox kommit att bli väldigt då liberalt, öppet liberalt, så att säga, ta ställning. Så att de här två berättar två olika historier om USA, kan man säga. I en perfekt värld skulle inte det vara något problem, därför då tittar du på den ena och sen den andra och sen lägger du ihop det. Men det är en väldigt, ska vi säga, osvensk eller oeuropeisk situation där du inte har de stora media, tv-kanalerna som lägger sig vinn om att vara sakliga och opartiska och sådär. Det gör man ju, det är ju public service adelsmärken, men jag skulle säga att också TV4 är väldigt måna om att inte förefalla vänster eller höger eller så. Men i USA har man den här öppet uttalande delen, och det helt obegripliga är att Don Lemon, eller Lemon som en del säger, samtidigt, bokstavligen samma dag, alltså får gå, som Tucker Carlson får gå, mot bakgrund av den här historien vi har talat om. Så att att det måste ligga någonting bakom CNNs drag, för att de skulle vilja bli indragna i den här soppan är obegripligt.
Kan vi börja då med att, okej, rösträkningsföretaget Dominions stämmer då Fox News.
Ja.
Det blir en förlikning, de får betala typ hälften av summan.
8 miljarder
svenska kronor. Och då, i och med det här känns det som att Tucker Carlson får lämna av någon anledning. Vad vet vi?
Ja, det vi vet är att Tucker Carlson är en av Fox News stora profiler. Han är ju en av dem som mest oförblommerat har påstått att valfusk har förekommit. Han har inte bara liksom intervjuat många gäster som har haft det, utan han har bokstavligen sagt det. Det har varit som att läsa typ en ledarsida eller en debatttext som påstår det här, men ser det i tv. Så tydlig har han varit i det. Samtidigt så bland hans mess och mejlskörd och sådär som var i förutredningen före den här rättegången som aldrig blev av, så är det allra tydligast att han tror att det här bara är nonsens. Han framstår där som någon, han tycker att Donald Trump är, vad ska jag säga, lämnar en hel del i övrigt önskan om vi ska hålla Sveriges Radio så här på språk. Han tycker att han är en idiot helt enkelt, men stöder honom öppet i sändningar. Och den här diskrepansen var ju det som hela rättegången handlade om. Så jag tror att Tucker Carlson har kommit att bli symbol för det som var problemet med Fox News. Det vill säga att de visste att det här inte var sant, de gick ut ändå. Och jag tror att han är ett det låter konstigt sammanhanget, med bondeoffer helt enkelt. Det var tvunget att hända någonting också i rutan.
Men Don Lemon då, som kickas på samma dag, hinner vi med den frågan?
Ja, vi kan ju fokusera på Don Lemon efter en låt kanske.
Ja, det kan vi göra.
För jag har hört då att det har framkommit i Tucker Carlsons mail att, men det här kanske inte stämmer, att han också har vetat om att det inte skett rösträkningsfusk.
Ja.
Ja.
Han har vetat det, men han har utåt sett inte liksom gett
skenande. Exakt, det är det som har varit hela problemet. Han har vetat om att den här storyn om rösträkningsfusk är nonsens. Det var nonsens från början, det var nonsens, men det fick en enorm kraft. Och då har han valt att inte längre vara journalist utan bli en aktivist och driva den här uppfattningen. Inte på något subtilt sätt utan sagt att det har förekommit rösträkningsfusk. Fast han har vetat om det, fast hans mejl visar att han vet att det här är trams.
Och vad säger man utåt då från Fox News att anledningen att han lämnat?
Nej, man säger inte riktigt någonting annat än att vi går skilda vägar. Alltså det har varit väldigt knapphändigt tycker jag. Det är så mycket corporate språk så att man fattar att det här får man lägga ihop ett och ett. Liksom,
och alldeles strax blir det...
Mot bakgrund av vad som har hänt.
Fokus på Don Lemon.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar ju då om att Don Lemon från CNN också försvinner samma dag som Tucker Carlson från Fox News. Man tänker så här, det här måste ha ett samband, tänker man. Men hur i helvete skulle du kunna ha det?
Nej, det har det ju inte. Men det måste vara världsrekord i dålig kommunikationsstrategi att det här går ut vid den tidpunkt det går ut. Formellt, det han anklagas för har spritt sexistiska kommentarer om kvinnor. Det är naturligtvis ingen bra grej, det fattar man. Men oavsett hur dåligt det är så tänker man så här, om man skulle vara CNN så tänker man, nej men inte nu. Det måste gå en tid mellan den här Fox-grejen, vi kan inte liksom ha det här. Sen har de en sån otur i tajmingen, det kan de inte ha vetat om, att det här bokstavligen sker ju inom samma dygn som Tucker Carlson går.
Så att Tucker Carlson och Don Lemon avträdet, eller vad man ska säga, det skulle kunna vara en slump. Men CNN har ju naturligtvis haft koll på att Fox News är i hela den här rättsprocessen.
Absolut, absolut.
Och därför borde då i så fall så här, vi håller på Don Lemon lite.
Precis. Ja, det är så skulle jag, eller så är det någonting, vilket är nästan min slutsats, det är någonting vi inte vet som gjorde att det var omöjligt att inte omedelbart skilja Don Lemon från sin tjänst. Men vad det är har verkligen av källor man kan lita på så att säga inte framkommit.
Har han fått gå eller har han gått?
Nej, han har fått gå. Han är ju bitter och han var ju arg liksom och förstod inte varför och sådär. Så han har fått gå. Det är ingen tvekan om det.
Fox News ägs ju av miljardären och mediemogulen Rupert Murdoch. Vem är han och vad har han för roll i allt det här?
Oj, Rupert Murdoch är ju, vad ska jag säga, medievärldens mest inflytelserika person. Han är ursprungligen från Australien där han byggde ett tidningsimperium, tog sig vidare till England där han byggde tidningsimperium, äger gigantiska tidningar som The Sun. Han äger stora tv-konglomerat som har globalt kan man säga, först från England och sen också USA med Fox. Men han har varit mån om kan man säga, det är så mycket med honom så jag försöker nu ge en kort bild. Han är mån om typ att äga både The Sun som är en hårdslående brittisk tabloid och The Times som är en klassisk konservativ morgontidning. I USA har han försökt göra samma sak. Han äger Wall Street Journal i USA. Men han startar då också, då, som vi pratar om, Fox News med Roger Ailes som är en republikansk medierådgivare från början men också en tv-legend, men på MSNBC. Alltså han har varit på den liberala liksom, mediesidan men är skicklig hantverkare men fångas helt av den här Trump-bågen och tillsammans bygger de upp Fox News.
Vill du vara Rupert Murdoch? Är det någon som du liksom ser upp till?
Det krävs några miljarder. Nej, jag ska inte säga att jag ser upp till Rupert Murdoch. Det finns en massa problem med Rupert Murdoch. Men det mer intressanta är att det är omöjligt att inte lite bli imponerad och lockas av en sån kraftfull publicist som leker med elden hela tiden. Han är djupt problematisk nu skulle jag säga och hade behövt den här rättegången för att få rätt ljus på Rupert Murdoch. Men om man ser tidigare så har han gjort, hinner jag en kort anekdot.
Kör.
I England, så The Sun har liksom gått med Tories ibland och med Labour ibland. I det här läget så var det frågan om, skulle man gå med Tories eller skulle man gå med Labour? Traditionellt så går man höger ut men man hade stött Labour under ett antal val. Samtidigt då äger i Italien äger rum påveskiftet. Ni vet, de låser in sig i Sixtinska kapellet, hela världens kameror tittar på tv, hur så kommer det vit eller svart rök. Rupert Murdoch meddelade då att på onsdag kommer vi att meddela om The Sun går med Tories eller Labour. Vi kommer i så fall släppa upp blå rök eller röd rök från taket. Och du vet, OB-bussar bara omger The Suns liksom. Och sen så kommer det röd rök. Vi går med Labour. Alltså det är ju klart att det är inte seriöst liksom, i mediesammanhang. Jag fattar det. Nej. Men
Är det någon, är det någon som kan låta bli det? Det är ändå spännande.
Det är spännande.
Det här, och då kan man ju säga att alltså, mer vad ska vi säga, allvarsamt lagda människor väcker redan här sin panna i djupa veck över Rupert Murdoch. Och då har vi bara berättat kanske den liksom, snällaste anekdoten om honom. Sen starten av Fox News och hur de medvetet driver det här är något annat som också splittrar hans familj. Ska jag säga.
Vad, har det funnits eller finns det någon motsvarighet till en sån mediemogul i Sverige?
Nej, den enda, men jag tycker den jämförelsen är orättvis på en rad punkter, men det är Jan Stenbeck.
Men du drar den ändå?
Jag drar den ändå, ja. Därför att den har dragits. Och Jan Stenbeck hade ju den här fascinationen. Om du tar familjen Bonnier, som är liksom, vad ska jag säga, the royalty av svensk medieägande, är ju oerhört professionella i att inte bete sig som Rupert Murdoch. Alltså inte, alltså, de är ju besatta av att deras tidningar ska vara fria och oberoende och driver den klassiska liksom ägarrollen på ett väldigt balanserat sätt. Jan Stenbeck utmanade allt det där, hade synpunkter på ungefär som Murdoch, vilka profiler han tyckte var bra och drog in alla möjliga. Men han hade ju också en enorm kraft i att förändra det svenska tv-landskapet. Han knäckte ju bokstavligen själv, vad ska vi säga, etermedielandskapets monopol. Och han, så jag tycker att han, det blir lite orättvist att dra parallell med Rupert Murdoch, men det är det närmsta Sverige kommer, skulle jag säga.
Jag vill tipsa om att det finns en P3ID om Rupert Murdoch där man kan få gå till botten med honom lite bredare då.
Mycket bra tips. Passar här eftersom vi pratat om honom.
Exakt.
Men jag undrar också som sista fråga, varför ska vi bry oss om vad som händer i USA när det gäller nyhetsankare? Och att de har fått gå och sådär.
Jag tror vi kan strunta i vad gäller nyhetsankare. Men jag tycker att man ska bry sig om turbulensen runt Fox News. Och sörja lite grann att rättegången inte blev av. För det är något viktigt i vår tid som den här fångar. Och det är skillnaden mellan mediehus som är upptagna av att granska, avslöja och sakligt berätta sanningar som kan vara obekväma. Och mediehus som är upptagna av att skildra känslor och åsikter och styr sin nyhetsvärdering efter det. Fox News hade hamnat så långt i diket att de inte ens själva trodde vad man berättade. Och det här hade då kunnat fått en, tror jag, väldigt bra genomlysning genom en rättegång.
Nästa valår, vad är det för färg på röken från SVTs hus?
Den kommer som alltid vara helt neutral, osynlig. Kommer inte att...
Just det.
Bara ånga.
Men man kommer ändå skimta lite av vilken färg.
Nej, det kommer man inte göra. Den kommer inte ha någon nyans av någon färg. Den kommer vara helt 100% saklig och opartisk.
Janne,
ja, precis.
Janne Helin.
Janne, bara.
Janne, programdirektör på SVT. Mm. Vi är inte värdiga dig. Att du kom hit så tidigt.
Nej, men jag vet inte. Det är så objektivt, jag har googlat. Det är inte så. Det är så att vi inte är inte det. Du får ha en trevlig dag och så tackar vi för att du tog dig hit.
Tack själva.
P3, Sveriges Radio.
Sålde du majblommor när du var liten?
Det gjorde jag nog faktiskt.
Ja, du gjorde det?
Mm, jag
kan inte komma på att jag har gjort det eller blivit erbjuden att få göra det.
Nej, det var väl ingen som, vad heter det, trusted you.
Ja, men är det någon de borde ha, det är väl han, ja, ska vi inte fråga han som tjänar extremt bra med pengar på att sälja thailändska pikettröjor med falska logo på?
Jag för mig att jag dock inte kunde hålla mig borta från de nalla från kassan.
Nalla från kassan?
Ja, att jag liksom såhär,
stjäla?
Ja, att jag stjälade liksom någon tia här och var för att köpa så banana skids. Och sen så fick jag gå till min mamma och bara, det saknas 40.
Och hon tvungen att betala.
Du köpte så delikatobollar.
För 40 spänn på den tiden. Det var ju 40 delikatobollar.
Ja, men typ. Ja. Men det var under en lång period.
Ja, jag förstår. Ja.
Nej, man har ju sålt en del.
Ja.
Jag tänker på, det sitter ju mycket såna här lappar uppe för så här, sälj salamikorvar,
ja,
eller parmesanost, eller grillbriketter. Eller något,
jag blir alltid intresserad när jag ser det. Så ser jag bara så, för klasser.
För klasser, okay.
Ja, för klasser. Får inte jag.
Men alltså, who's fucking stopping you, David? Om du vill gå runt liksom i Mall of Scandinavia och sälja salami, det finns ingen som stoppar dig.
Men jag vet inte
ingen
om de skulle...
Ingen stoppar oss nu.
Ja, och vilken skola och klass representerar du, behöver man säkert fylla i något formulär innan de skickar ut liksom 40 kilo salami. Ja, ingen. Men jag representerar mig själv. Men klass 1A i David Ruidskolan.
Men något som är så jävla mysigt är ju sådana bake sales. Det hade man ju ibland på så här, typ om skolan hade julmarknad eller sånt.
Ska inte du och jag dra ihop en bake sale?
Oh, fan, vad mysigt.
Tänkte du och jag bake sale Gärdet.
Alla dob.
9 juni. Alla dob kan finnas
vi ska,
där också.
Vi ska sälja inplastade portionsförpackningar med alla dob.
Och vet du vad jag också kommer? Jag kommer ha makaronsallad.
Ja! mamma Evas. Mamma Evas macka fucking roni-sallad.
Oh, macka macaroni-sallad. Alltså den kommer, det är så det kommer stå på skylten. Ja. Macka macaroni-sallad. Ja, och det kommer vara rätt salladskrydda.
Ja. Vad är det i den nu igen?
Ja, men det är
grädde och grejer.
Sånt där pratar man inte om.
Nej, just det. Men det är ett hemligt recept.
Ja, precis. Och sen så ska den stå och ta gotta till sig. Mm. Ja, precis. Så det var så här, vissa har försökt sig på att göra den där själv. Mm. Bara för att så imponera på familjen. Mm. Men sen så vet du, har det kommit, bara första tuggan så har det varit så här. Är det här Santa, är det här Santa Marias italienska salladskrydda?
Ni kan så känna av.
Och då är det så här, nej, så går vi och tittar. Så bara, det är Knorrs. Ja, all right. Och så var det någon som bara, och någon gång åt vi inte, för det var någon som hade lagt ärtor i.
Nej, men det är ett jävla oskick.
P3, Sveriges Radio.
Ja, vi har så bra idéer, du och jag, Linnea Wiklund.
Ja, det är inte klokt.
Ja, det är inte klokt.
Vi ska ha en bake sale.
Vi ska ha en bake sale.
Där vi ska sälja mamma Evas makaronisallad. Ja. Och alladob.
Alladob ska vara. Jag ska vara alladobkock. Likt koreanska restauranger har vi kommit fram till nu. Att folk kommer få gå och plocka liksom det de vill ha. Och sen så går man fram till någon som står vid ett stekbord. Så steker de på det som man har plockat. Mm. Men här plockar man själv ifrån Piccadilly-salladsbaren.
Ja, precis. Och sen så går man... kanske en sån fiskformad alladobform. Så går man och lägger ner det man vill ha. Och sen går man fram då till gelatinmästaren.
Som är jag som står där och är lite trött. Jag har ingen ögonkontakt, utan det är så här, jag har gjort det här nu 7 timmar. Okej, ge mig det bara. Och sen så bara ner i gelatin och så får du tillbaka det som du har plockat. Mega bra idé. Ja. Stockholms, kanske Sveriges första alladob-fokuserade restaurang kommer starta här i Gamla stan om en liten stund. Nu är det dags för Petri Nyheter med Babs. Varsågod.
Och samtidigt som kriminalvårdarna går på knäna så ska de ta emot praktikanter från USA.
Går de på knäna?
Jo, det har man ju hört. Det är överbeläggning och underbemanning och vartannat.
Hinner inte ens måla sig?
Nej, det gör man verkligen inte.
Ja, du vet, jag har inte ens hunnit måla mig då. För jag går på knäna.
Ja, nej, men lyssna på mig nu.
Okay.
I självaste USA, närmare bestämt Pennsylvania, så har de byggt om en fängelseavdelning till något som kallas Little Scandinavia.
Jaha. Mm. Och vad är det där då? Undrar man.
Jo, men det är SVT som rapporterar om att jänkarna, eller i alla fall vissa av dem, är superinspirerade av vår kriminalvårdsstil, som just har någon slags ambition av vård, eller i alla fall rehabilitering. Att man ska komma bättre ut, som jag tror att det heter. Alltså mindre fokus på så straff och hämnd och mer fokus på rehabilitering. Något som den danska, norska och svenska kriminalvården har gemensamt. Så att ett gäng amerikanska kriminalvårdare har varit på besök och tagit rygg på skandinaviska kriminalvårdare för att se hur de jobbar. Och SVT verkar liksom ha släppt en hel dokumentär om det här. Där man då bland annat får se när några norska fängelsevakter får visa hur de hanterar en intagen som har en historia av att vara våldsam. Så de har då tagit in en supervacker skådis som ska spela den intagne Oliver, som är jättearg för att en kille som heter Pedro har lånat hans bok utan att lämna tillbaka den. Och då så står det en massa amerikanska kriminalvårdare typ uppe på en läktare och tittar på, och vi kan lyssna lite på hur det låter när de norska då ska hantera det här.
He has a history of violence.
Please don't kick in the door, okay?
How are you doing?
I'm good.
Yeah. How are you? You're good. Take a step back.
Okay. You can't behave like that, okay?
I'm gonna fuck you.
Are you okay, Oliver? Are you okay?
I'm okay.
Taget ur sin kontext.
Ja, kanske.
Lol.
Jag hade också behövt lite bild för att förstå.
Ja. Ja, nej, men det som händer är att så här, ja, men han är aggressiv och sparkar på dörren till han Pedro, och liksom, att han skriver tillbaka boken, och till slut så blir liksom situationen så ohållbar att de måste ta ner honom på marken, och det är då man hör en av dem fråga: "Är det okej, Oliver?" Och då så står ju de här amerikanska liksom kriminalvårdarna där uppe och bara så här, vad fan håller de på med?
Ja.
För att de är så här, alltså, vi hade inte ens släppt ut den här killen ur cellen när han står och sparkar på dörren. Vi hade aldrig gjort så här, stått så nära honom när han är så aggressiv. Så att en av dem frågar så här, men kan vi få visa hur vi hade gjort det? Och de bara absolut, och vi kan lyssna på det. Jag ska bara säga att OC betyder alltså pepparspray, så att man hänger med.
Pedro! Hey! Come on, Pedro!
I'm gonna tell you again. Back. Back away from the door, I'm spraying you. Back away from the door, I'm spraying you, OC. Go back in your cell now.
Go back in your cell now. I'm giving you a direct order.
Hey, hey, no!
Det är att de sprayar liksom.
Det är inte Orange County.
Nej, det är inte. Nej. Orange County.
Men sexigare. Det amerikanska var sexigare. Mm. Så vet jag inte vad som är bäst ur kriminalvårdsperspektiv, men det var sexigare.
Nej, men det är de inte riktigt överens om. Alltså hon som har tagit initiativ till det här, som är liksom, som tidigare var chef på den här nya Little Scandinavia, hon tycker ju liksom att så här, det är hårdare straff funkar inte, vi ska ha en hel reform av det här. Men en av de här kriminalvårdarna är ju så, nej men jag tror verkligen inte det här bara kan överföras till USA, för det är en annan kultur. Och också så här, ration mellan intagna versus personal är annorlunda. Men grejen är ju också att den aspekten, alltså ration mellan intagna och anställda, den håller ju också på att förändras i Sverige. Det har ju rapporterats en hel del om det här liksom, överbeläggning i kombination med personalbrist, och en tidigare Kumla-chef som nu jobbar som expert inom kriminalvården säger att det nästan var lite så här tragikomiskt när, med det här prao-projektet. För en av grejerna med Little Scandinavia är att de intagna får en egen cell. Att det är väldigt vanligt i USA att de delar cell. Men samma vecka som de tog emot de här amerikanerna så fick de för första gången överbelägga Kumla. Och han säger liksom att nu börjar dubbelbeläggningarna bli det nya normala i Sverige.
Mm-hmm. Så att... It can change you.
Ja. Men vi får väl se här ifall vi som åker praktiserar i USA här om en liten stund.
Precis.
Tack så mycket, Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Mitt i en flytt är du, Linnea Wikblad.
Ja.
Är du bra på att rensa?
Ja, det är jag. Jag är alltså ruthless.
Ja, men det är det som jag har märkt. Inte bara med dig, utan det finns en kyla, en iskallhet, en känslolöshet hos, ja, jag ska inte säga alla kvinnor.
Men damer generellt.
Men damer. Generellt, när det gäller rensa, det finns inga som helst stopp. Det är som att man slår av känslor. Ja. För att det kan liksom, allt kan ryka. Ja. Speciellt om det inte tillhör dem själva.
Ja. Just det.
Det är väldigt mycket som kan ryka
då. Det slängs grejer. Ja.
Alltså det är så, jag kan fortfarande bli, det kan vara så här, du, den här födelsebrickan från din döde pappa, när använder du den egentligen?
Behöver du den?
Men, och hur ofta tittar du på de här gamla korten på din döde far egentligen när du sitter i hans knä? Hur mycket använder du det dem egentligen? Va? Eller kan vi åka med här till tippen?
Titta här nu, älskling. Nu har jag gjort en spara, en släng och en skänka.
Ja, precis.
Vart? Och nu står jag här och håller i din döde fars den enda bilden som finns på dig och din döde far.
Ja.
Spara, slänga eller skänka.
Tänk så här, älskling. Rannsaka dig själv. När var det egentligen du tittade på det senast? När tittade du egentligen på den senast? Och med den också. Jag säger bara att jag har aldrig sett dig använda din döde fars födelseblicka någon gång. Jag har liksom aldrig sett dig. Så om du då rannsakar dig själv. Visst, det är din döde far. Men hade du märkt om den var borta?
Vet du vad jag såg igår på en second hand?
Nej, död fars födelsebricka.
Nej, men det var som en, tänk dig en sån här, du vet, snökula, du vet, som man skakar och så snör det där inne, du vet, en sån ganska stor som en handboll ungefär.
Ja.
Och i den kulan som sitter på en så här stor snirklig silvrig liksom stativ, så är det ett bröllopsfoto.
Oj.
På ett nygift par som liksom kysser varandra, hon i vit klänning, han i kostym.
Ja.
Och sen är det liksom bara blommor och det är snirkligt och det är glitter och det är liksom det mest tacky jag någonsin har sett, men ett liksom, jag har aldrig sett det tidigare, ett sätt att bevara sitt bröllopsbild på.
Nej.
Och sen står det liksom love forever och så två namn då, så här Kalle och Josefin, datum, du vet, rosor och glitter och änglaspel och fan hans moster. Det är liksom, det är en stor jävla, ett som en guldfiskskål av bröllopsminne.
Och han har helt bara, vad ska du ha för den här?
Men jag bara tänker så här, om man skiljer sig, vilket ju är jättevanligt, och jag lägger ingen liksom värdering i det, men varför skänker man den till myrorna?
Den här ska de ha. Det här är säkert någon
vem
som vill ha.
Vem ska köpa den?
Ja.
Vem ska köpa den?
Ja. Om inte någon obehaglig. Det är samma person som för några år sedan gick runt på Gröna Lund och köpte andras berg- och dalbanekort.
Va? Ja. Jaha! Alltså de här bilderna som tas när man kommer ner.
Ja.
Sätter in i album.
Ja, precis. Obehagligt. Jätte. Jag tar 36an där. Det där fina paret 36an. Och sen så kan jag ta han som sitter själv där. Jag kan ta de två, tack. Vad ska du ha för de två korten, tack? Snart kommer FB Karabuda hit och snackar om kaoset som uppstått efter Elon Musk tagit bort alla blåa bockar på Twitter. Vad är det som händer?
P3, Sveriges Radio.
Elon Musk. Musk är i farten igen. Nu har han tagit bort alla blå bockar från Twitter.
Eller?
För det visar sig att både döda personer och kändisar som inte alls betalar för en blå bock ändå har en blå bock. Dun, dun, dun. Med oss för att prata om just det här, den här Twitterstormen, är våran techreporter Effie Karabuda!
God morgon!
Ta det från början. Elon Musk har väl länge hotat med att ta bort alla blåa bockar?
Det har han. Redan i november när han liksom tog över Twitter, där precis i början, så sa han alla blåa bockar kommer ryka om man inte betalar $8 i månaden. Och då var folk så, nej, men det här tänker jag inte göra.
Behöver man säga vad en blå bock är?
Ja, det är en liten symbol som verifierar ett konto eller en organisation, ett företag. Så du ska veta typ så här, Joe Biden är Joe Biden för han har en blå bock.
Det är inte en kåt smurf.
Det kan det också vara, men inte i det här sammanhanget.
Nej, och Elon Musk tyckte att det här var ett typ av liksom kastsystem, Lord and Peasant system, som han twittrade ut. Och han ville göra sig av med det, och det gick si så där.
Mm-hmm. Vad då? Eller liksom...
Nej, men 20 april så rök nästan alla blå bockar då från Twitter. Men det var också flera liksom kända konton som fick tillbaka sina bockar. Ofta liksom konton som har över 1 miljon följare då, från ingenstans, utan att de betalat för den här tjänsten. Så han sa att alla ska kunna ha en blå bock om man betalar $8 i månaden. Men så var det ju inte riktigt, utan ja, folk fick tillbaka den här bocken ändå.
Varför det då? Fast de var det en bugg liksom, typ? Eller?
Kända. Nej, han själv i vissa fall då, Elon Musk, gav tillbaka blå bockar till folk som han då gillar, antingen för att han tyckte om dem eller för att han ville bara retas lite. Typ Stephen King fick tillbaka sin blå bock och han bara, men jag har inte betalat för det här. Och Elon Musk svarar, you're welcome, namaste.
Men det finns ju också döda personer som har fått en blå bock på Twitter.
Ja, ska de inte ha det, menar du? Förtjänar man inte en blå bock bara för att man har gått ur tiden? Fräscht, David. Fräscht.
Fräscht.
Ja,
ja, nej, men det är väl lite så. Kobe Bryant har liksom fått en blå bock. Ah. Jamal Khashoggi, som liksom en journalist som mördades, fick en blå bock.
Tycker inte David är okej.
Tycker inte David är okej, nej. Nej, men, och även kändisar typ Sara Larsson har varit ganska upprörd över att hon har en blå bock nu. Hon vill liksom inte ha det. Hon säger att Elon Musk is a slut. Slut med Z, confirmed. Emily Lost X är inte så förtjust i bocken. Han säger, on my soul, I didn't pay for Twitter Blue. You will feel my wrath, Tesla man.
Är det liksom nya... Men är det liksom, är det ute med blå bock typ?
Ja, det här var en statussymbol, ja, men inte
nu,
längre.
Nej, nu är det
ingen
så
vill
ute.
Ha den.
Det är som att ha en pinnad tweet högst upp.
Ja, exakt. Man kan ha.
Får ta dem Sara Larsson.
Mm, a slut. Slut.
Henne kan man ju inte överhuvudtaget tejma.
Nej, det kan man
tämja, som man säger på svenska. All night! Can't tame her! Men Sara Larsson här, morgonpasset i P3. Vi sitter med Effie Karabuda och vi pratar om hur snurrigt det är kring Twitters verifieringssystem.
Sexigt,
ja, vi pratar blåa bockar. Ja. Men hur har då alltså Twitter-användarna reagerat på att de här blåa bockarna har försvunnit? Har de gått i taket?
Ja, alltså det är ingen jättehit då att folk ska köpa de här bockarna för $8 i månaden. Det är typ bara omkring 300 000 personer som betalar då för Twitter Blue. Det kanske har ökat de senaste dagarna, jag vet inte. Och det är alltså 350 miljoner användare överlag på Twitter. Folk är lite sura. Det har startats en kampanj som heter Block the Blue, som liksom leds av en Twitter-ikon, en meme king drill heter han. Så att folk uppmanar då till att blocka alla konton som prenumererar då på Twitter Blue i ren protest.
24 miljoner kronor har han tjänat på det. På de här som har betalat.
Kronor.
Ja. Va? Var får du den siffran ifrån?
Huvudet.
Huvudet. Räknar du bara sådär?
Ja, men du sa, hur många sa du att de hade betalat?
300 000 ungefär.
300 000 ja, gånger 8 dollar.
Aha.
Ja. Och sen så ja, det gånger 10 kronor som en dollar.
Så smart, fast du ser så gullig och dum ut.
Men alltså, Elon Musk då, har han tagit den här backlashen? Han är nöjd med sina 24 miljoner dollar.
Vet inte, han försöker ju sälja in den här tjänsten då, som ingen vill ha, och det är lite sorgligt att se. Han säger ju att så här, om du har det här Twitter Blue så kommer du bli prioriterad i algoritmen, du får en massa fördelar hit och hej och hå. Men folk liksom nappar inte på det, och han har ju blockat det här Twitter-kontot som då startat den här kampanjen Block the Blue, så han gillar ju inte riktigt kritiken och försöker få bort den.
Men hur blev det så här rörigt kring de här bockarna från första början?
Ja, alltså jag hänger ju knappt med själv hur det här systemet har tagits fram. Det var guldiga bockar, det var grå bockar, sen var det blå som togs tillbaka och sen togs de in, ja, hej och hå. Och jag tror att Elon Musk har fått höra från folk han har jobbat med att du borde göra om Twitter till liksom prenumerationsmodell. Det är så du ska rädda Twitter så det inte konkar, för de har ju varit ganska beroende av liksom reklamannonser, och då försöker han satsa på den här liksom subscription-modellen, men det går ju inte topp. Alltså folk vill inte betala för något som har varit gratis en gång i tiden.
Nej, men jag tycker man ser, alltså jag får så kasinoreklam i flödet, ja, som inte har varit förut.
Nej, det är de som vill annonsera där nu på Twitter tydligen. Ja, Elon Musk säger ju att liksom annonsörerna inte har dragit, att det är många som vill vara där. Men som du säger, det har ju förändrats lite vilka som gör reklam där och inte.
Men det kanske känns som en liten grej det här med de blåa bockarnas vara eller icke vara för betalning då. Men kan det här liksom förstöra för Twitter på ett större plan, det här som vi ser nu?
Ja, men det kan ju det. Om det här inte funkar, hur ska de då tjäna pengar? Twitter kan ju konka. De har ju sparkat jättemånga människor. Han säger att han ska sluta med det nu. Sen så är det här också problem med liksom trovärdigheten och desinformation. Om då alla kan köpa de här blå bockarna, kan man låtsas vara ett företag som man inte är, låtsas vara en politiker, en person, och säga saker som inte stämmer. Det kommer bli svårt att hänga på Twitter och veta liksom vad som är sant eller inte.
Älskar du ditt jobb, Effie?
Ja!
Jag märker det. Visst märker man att Effie gillar sitt jobb?
Och vet du vad vi gillar?
Folk som gillar
alla dåb.
Men också alla dåb gillar
vi. Men också dig, Effie!
Ja, jag älskar dig.
Om du fick välja en maträtt och trycka ner i gelatin, vad hade det varit?
Jag älskar Flygande Jakob.
Oj, Flygande Jakob i gelatin.
Kan vi ta ut varandra och bli liksom helt fantastiskt?
Ja, jag tror det på det här.
Tack så mycket, Effie, för idag.
En Flygande Jakob Yellow.
Yes.
P3, Sveriges Radio.
Är det lite dåligt så är det bara att tänka på att andas in och andas ut, så blir det bättre till slut. Det är Thomas Stenström som står för veckans P3-hit.
Han är ju inte dålig på att göra liksom refränger som passar sig väldigt bra på så sommarscener.
Ja, det här ser vi ju på Allsång
på Skansen i sommar. Man hör ju framför sig hur liksom musiken tystnar och så bara andas in, andas ut. Att hela publiken bara na.
Ja, precis. Att de vill klappa med, men de vet inte vad de ska göra med de här produktionsförgjorda skyltarna som det står I love Thomas på, som de håller i
ovanför. Produktionsförgjorda?
Ja, jag tror inte att det finns folk i publiken som har suttit hemma och klippt och klistrat.
Men då tror du att SVT går och placerar ut I love Thomas Stenström-skyltar?
Vänta, du tror att det inte är så?
Jag tror inte att det är
du
så.
Du tror inte det?
Nej, och folk älskar ju med sig plakat. Man ser ju när det är Allsång och Mello och sånt där hur folk sitter på tunnelbanan med plakat.
Jag har sett produktioner dela ut sådana under Mello.
Du skämtar. Guld, alltså det här är ju årets gräv. Stora journalistpriset.
Ja, alltså ett par guldspadar. Några guldspadar till David Ruid.
En och annan guldspadar.
Jag behöver, jag behöver mycket trädgårdsmaterial. Jag behöver guldkratta. Refsa.
Intressant, berätta mer.
Du, Gudrun skriver även pensionärer lyssnar på morgonpasset, inte bara arbetslösa. Vad sa du mer? Ja, minnet blir bara kortare. Och sen så är det också så att Martin Johansson har skrivit in på det här med att har en partner som slänger grejer som är helt iskall när det gäller att rensa ur.
Din tes är att kvinnfolk är iskalla inför sentimentala värden när det ska rensas.
Ice cold. The coldest we ever had.
Behöver du det här inramade fotot som är det enda som finns på dig och din döde far? Hur ofta tittar du på det egentligen? Spara lådan, slänga lådan eller skänka lådan?
Du är jättesöt när han sitter i hans knä, absolut. Men när tittade du på det senast? Ja. Hur länge sedan var han dog nu? Martin skriver, på tal om att slänga grejer, efter att i 20 år legat på morsans vind så har jag precis fått tillbaka 4-5 kartonger med gamla grejer från min barndom. Grejerna kan knappt han knappt studsa innanför dörren innan tjejen drog igång övertalningskampanj slänga. Slutade med att allt allt, nallar, bilar, gamla teckningar med mera åkte till tippen. I princip det mesta, utom lite fotoalbum och min gamla kära Sega Mega Drive. Där gick gränsen. Att det, jag kan se framför mig bara, nej!
Du
nej!
Rör inte
du
Sega!
Rör inte att han håller emot bröstet så med båda händerna.
Sega! Gråter och sjunger vignetten.
I någon vecka har jag nu ändå gått med glädje över att faktiskt slängt en massa som troligtvis ändå bara skulle hamna på våran vind. Men nu fick jag mig ni fick mig att känna mig manipulerad. Ångest, tack för den, Petri Morgonpasset.
Jag får ångest av att ha för mycket saker. Mm. Det känns som att it's weighing me down. Det känns som att jag har en fotboja om jag har en massa saker i källaren typ och sånt. I min källare står 2 flyttkartonger och en golffläkt. Mm. Och jag äger i skrivande stund. Jag skämtar inte nu. Lyssna nu.
Ja, jag lyssnar.
Speciellt ni damer.
Aha.
Lyssna nu. Jag äger 2 väskor.
En ryggsäck.
Nej, alltså två
resväska.
Nej, okej, då är det lite fler. Då är det en resväska. Aha. Och en weekendbag. Men alltså vi pratar nu väskor att ha bara i vardagen. Alltså så här vanliga handväskor.
Så en resväska, en
svaj och inte mer. Antal skor jag äger 5-6 kanske.
56 stycken.
5-6 par skor. Det är ingenting!
Resväska, ryggsäck, weekendbag och handbag.
2 handväskor.
2 handväskor? Ja, då är vi uppe i... Jag vet inte vad. Jag kan inte ens räkna.
Du som lyssnar, you feel me.
Mm-hmm.
Jag äger ingenting. Mig äger ingen, som Åsa Lindeborg.
Du äger ingenting, säger du. Det kommer fram att du äger liksom 6-7 väskor nu.
Det är ingenting.
Du äger ingenting. Det är som i USA när jag sa jag vill inte ha någon ost på min spaghetti köttfärssås för att jag är så trött på fet mat nu när jag varit i USA. De bara okej, ingen ost, det är lika med en näve ost. Och så la de en näve ost på.
Det är ingenting, jag äger ingenting.
Nej, och det var ingen ost jag fick.
P3, Sveriges Radio.
Kollar du på mot alla?
Nej, men jag vet att du är med och jag är glad och lycklig för det.
Jaha, jag är inte, nu vet jag inte om jag har varit med för jag har inte sett det på länge, men skitsamma.
Mm.
Vad heter det? Igår, ett av
men det är ju jämnt, det är det nya 2.5 Men.
Ja.
Alltså det är så här, jag hade en kompis som sa, nej men nu ska jag hem och kolla på 2.5 Men. Jag bara, vadå, vet du när det är? Han bara... 2.5 Men är alltid.
Det är alltid, ja. Precis.
Och det är väl samma sak med det här?
Det är samma sak med Alla mot alla. Ett av lagen som tävlar är Tom Sjöstedt. Vad heter det? Domare i Sveriges Mästerkock men också jättekänd krögare.
Mm. Mm.
Och Jerka Johansson, skådespelare, Bonusfamiljen und so weiter. De är ett underbart nevrotiskt manslag som jag älskar. Och igår tror jag att det var så fick de... Det finns ju någonting som heter Idiotfrågan.
Mm.
Känner du till vad det är?
Det är väl någonting sånt där som man tycker är självklarhet.
Ja, det är en fråga som är så dum så att om man inte klarar
man
den... Ja, precis. Och om man inte klarar den så förlorar man 3 poäng. Mm. En idiotfråga kan till exempel vara så här. Säg en nu levande kines.
Ja, just det.
Eller så här. Kan humrar dö en naturlig död?
Just det.
Det är som att man blir så dum i huvudet.
Ja,
man bara,
så här, kan de det? Dör de? Finns det någon sjukdom som de drabbas
exakt.
Av?
Eller, eller kan de bara dö av att man äter dem? Alltså, man blir dum i huvudet. Mm. Och igår, då, som jag tror att det var, så fick Jerka Johansson och Tom Sjöstedt. Och det är bara så, det är tv-historia att se på dem när de får den här frågan. Det är liksom, jag vill krama, rama in, laminera, kidnappa, stoppa i källare. Ja. I alla fall, de får frågan... Måste man och jag vill att du ska svara på det här. Du får kort
Nej.
Tid på dig.
Nej.
Jo, men gud vad du håller på. Kan du inte bjuda lite?
Nej, jag kommer inte.
Måste man ta ut tampongen innan man kissar?
Ska jag svara på det? Mm. Nej, det behöver man inte.
Ooh, varför?
För jag känner till den kvinnliga anatomin.
Det gör du verkligen och det hedrar dig, David. Mm. Jag har en mamma som bevarat våtmarkerna since birth.
Jag har en mamma som är undersköterska och i väldigt tidig ålder ritade en kvinnas ben isär för att visa hur det ser ut där nere.
Det hedrar henne. Det är så himla kul
att tänka. Jag har försökt banka ur den bilden mot både gipsvägg och betongvägg.
Men det är kul att tänka sig att det skulle vara som en kloak där nere som kisset bara strömmade ut och när man sätter in en tampong så blir det som en kork.
Just det.
Att man liksom så, och jag måste kissa. Plopp!
Och sen drar man ut den.
Och då kommer det.
Så. Mm. Okej, men då klarar jag det.
Ja, det gjorde du. Men jag tror att Jerka och Tom svarade måste man inte. Alltså man måste ju inte ta ut den.
Nej, nej.
Du kan ju bara köra på.
Aha.
Men det var som att de fick rätt. Fast jag tror att de också hade fel.
Ja, just det. De visste inte riktigt. Men det är så här, man måste ingenting.
Nej, man måste ingenting här i världen.
Ja,
så att, nej, vi säger nej på den.
Vi säger nej på den. Ja, en annan fråga som det är ju kan Yang.
P3, Sveriges Radio.
Skitspaning, ja. Och vad är det för dravel ni håller på med? Skulle kvinnfolk inte spara grejer och vara totalt osentimentala över att slänga saker? Sämsta spaningen ever. Jag vill slänga all skit vi har, men sambon sparar allt. Har kläder kvar sedan hon var typ 12 och hon är idag 35. Mm. Fint skick, säger hon. Och det stoppas i en låda och glöms bort. Likadant med hennes mor som nog inte slängt något sedan finska vinterkriget. Skriver Krille.
Ja, just det. Skriver undantaget som bekräftar regeln.
Mm, precis. Jag har ett tips, i en grej som jag verkligen gör när jag står och håller i något som jag inte vet om jag ska spara eller slänga.
Ja, vad gör du då?
Det kan vara till exempel, klassiskt exempel, någon ask till någonting. Mm. Du vet, mobiltelefonslådan. Eller, det här var en ganska fin ask som jag fick ett smycke i en gång. Eller, du vet, bara så här, typ förvaringsbox som bara ligger och man inte har någon användning för. Men det är lite för fint för att slänga. Då har jag trickset.
Man slänger inte.
Pajar det.
Aha.
Stampa på det så det går sönder.
Ah, okay.
För då är det liksom, då måste du slänga det.
Ah, just det.
Då behöver du liksom inte ta beslutet längre.
Nej.
Så jag står liksom och bara håller i en sån liten skrivbok som är så här, kanske lite fin blommig skrivbok. Mm. Bara, jag kommer väl aldrig i mitt liv använda den här.
Ge bort då.
Eller lägger
till välbehövande.
Jo, men ibland kan det vara saker som inte är tillräckligt bra för att ge bort. Typ en iPhone-låda, förstår du?
Ja, ah, okej. Okay. Varför skulle du spara den då? Varför skulle du liksom...
Du, snälla, jag har typ 7 sådana lådor hemma för att jag tänker...
De är fina.
Att...
De känns som, det känns som
premium.
Att, ja, de är verkligen premium. Det slänger man inte. En sån kartong.
Nej.
Det kanske man kan göra om. Man kanske kan ta ut innehållet så kan man liksom sätta ett annat papper runt.
Ja.
Och sen så en liten rosett och sen så något vadderat på botten så kan man ge bort smycken i den.
Jättefint.
Ja.
Vet du vad jag tror?
Nej, vadå?
Jag tror att du kan slå in paket ganska fint.
Alltså, jag har sedan barnsben varit svinbra på att slå in paket.
Ja, jag kan
alltså,
tänka mig det.
Så bra. Alltså, verkligen bra.
För killinslagning är ju annars ett nufs. Alltså, det är det gulligaste som finns. Men du har auran av att slå in liksom. Nej, men det är Barnes & Noble fucking quality. Det är en NK-liksom nivå.
Det finns saker som folk blir förvånade över att jag är bra på. Mm. Slå in paket.
Kvinnlig anatomi.
Just det, det blir de förvånade över.
När urinröret går parallellt med slidöppningen så att det går att ha en tampon inne samtidigt som man kissar.
Precis. Och sen så också att hur bra jag är på packa. Alltså att det ser så extremt strukturerat ut. Mm. Att vi så viker och jag får plats med väldigt mycket. Mm. Och det är som en fröjd för ögat och ens inre att titta ner i min väska.
Ja.
När jag väl packar i väska. För många år har jag åkt på turné bara med en sån Coop plastpåse. Ja.
Hur slår du in paket?
Alltså bra, på ett bra sätt.
Men fint.
Du, om en liten stund, då får vi gäst.
Man trodde liksom att vi var klara med så Janne Helin och Effie och liksom så. Men då visade det sig att det blir som grädde på moset i det här stökiga radioprogrammet.
Mm.
Så kommer ju influencern Alice Stenlöf hit till studion.
Mm. Vad ska vi prata med henne om då?
Du, vi ska testa vad hennes gräns för ärlighet går.
Mm.
Det här kan inte bli något annat än viralt. Jag skojar.
Får hon starta en podd?
Ja, i en podd som heter Vad fan hände. Hon ska där vara 100% ärlig, är liksom tanken.
Ja, skulle du kunna vara med i den podden?
Nej!
Nej, det går inte.
Nej, men jag vill inte vara 100% ärlig. Jag ljuger på daglig basis, flera gånger om dagen.
Skulle du någonsin kunna tänka dig att bli uppkopplad till en sån lögndetektor?
Nej!
Nej, för att då skulle all skit komma fram.
Ja, snälla!
Ja.
Nej, jag är liksom falskaste subban vi har.
Det är du.
Ja.
Alice Stenlöf kommer hit i alla fall. Och det är ju, vart känner vi igen henne ifrån?
Ja, bland annat hade hon ju podd med Bianca Ingrosso. Och sen är hon ju mega-influencer.
Och så ska vi kolla, vi ska ställa frågor till henne. Ska vi se hur ärlig hon är.
Och det är frågor som man kanske vanligtvis ljuger lite kring.
P3, Sveriges Radio.
Folk skickar in vissa saker som de har svårt att slänga. Det går inte att göra sig av med. Någon har skrivit in, vad gör man med brev ifrån ex? Det känns sjukt att slänga det, men det känns ännu sjukare att ha kvar det. Vad ska man göra, Babs? Vad säger du?
Ha kvar det.
Ha kvar det?
Ja.
Finns det något sjukt i det?
Nej.
Nej,
det tycker jag väl inte. Det är väl minnen.
Det är minnen.
Det är väl, jag är ju militant motståndare mot att... liksom radera hela sin tid med ett ex. Det är ju väldigt många som lever så.
Du har kvar hångelbilderna på Instagram och allting.
Ja, ja, 100%. Ja. Nej, men för jag tycker bara så här, man är ju ofta ihop med någon och om man då ska radera hela den tiden ur sitt liv så har man ju liksom inget förflutet. Alltså, nej, men då skilde vi oss och då...
Då fanns inte den tiden
längre.
Nej.
Håller det var klart.
Då blir man kanske lite så ihålig som människa. Det är bara jag.
Är du av samma åsikt? Mm. Ja, ja, men då så. Då är vi eniga här och kan fortsätta med Petri Nyheter. Varsågod, Babs.
Tack för det.
Någon som skriver, mitt ex sparade sina gamla sexleksaker som han hade med sitt ex. Det blev inte långvarigt.
Kör diskmaskin bara.
Det går att köra diskmaskin?
Ja!
Ja, det är inte så att det smälter ut där lite grann. Det blir en helt annan...
Nej!
Inte så, man ska inte vara så
kinkig. Man ska inte vara så sjåp med sånt där.
Jag förstår.
Tänk på klimatet. Ska du byta geisha-kulor och dildos då varenda gång du byter partner? Snälla.
Ja, just det
blir väldigt mycket.
Det finns ingen planet B.
Nej.
Så är det. Så är det. Det är den här planeten vi har att göra med.
Det finns ingen planet B.
Nej, precis. Man ser en massa delfiner och sånt där som har geisha-kulor i halsen och sånt där. Kan inte andas. Ja, eller andas. Inte i halsen. Utan
i
de har
blåshålet.
En, ja, precis. De har satt fast en geisha-kula, en geisha-kula uppe på, rakt upp i fontanellen där.
Mi.
Just det. Ja, just det, det är en sån wifi-version så att man kan liksom styra, ja, från någon app från håll.
Usch, folk är för kåta. Det där orkar inte jag med. Geisha att det finns såna. Att det finns såna som är så, som styrs via någon app, att man kan liksom ha en något litet ägg upp i mufflan.
Aha.
Och sen så sitter då ens partner på andra sidan stan på något jävla styrelsemöte och bara, nu ska hon få sitt litet pirr.
Just det.
Usch!
Mellan PowerPoint-slidesen.
Vad ni gör hemma i sovrummet, ja, det har jag inga problem med. Men nej, vi behöver inte ha en parad.
Sa hon och darrade till.
Parad.
P3. Sveriges Radio.
Och i den nya podden Vad fan hände väljer vår gäst att vara 100% ärlig, heter hon. Idag ska vi testa hennes ärlighet och se vad hennes gräns går. Välkommen till studion. Den enda vettiga influensen i hennes egen utsago och podcast-ikonen Alice Stenlund! God morgon.
God morgon.
Ja, du säger att du är uppe med tuppen i
vanliga
fall.
Jag vet inte varför
också.
Jag sa det så. Jag ångrar mig nu när du återberättar det.
Jaså, okej. För du är en sån som är uppe och gärna lägger upp gymbilder och
exakt,
lägger upp den här.
Exakt, taggar vilken tid jag är uppe. Men jag är ju morgonmänniska, jag är inte ju morgonmänniska i onödan.
Nej.
Folk men ska ju veta.
Du har redan två riktigt starka plus hos mig, Alice. För det här är första gången vi ses, du och jag.
Ja, det är det.
Tror jag i alla fall. Först så hittar du ingen parkering. Så du ställde dig lite olagligt, som nu är att rättas till, ska sägas.
Ja.
Men att du liksom riskerar en bot för att komma i tid till morgonpasset. Det är lite gåshud.
Mm.
Sen det första som händer när du kommer in, det är att du tar upp en vanlig, hederlig, kompakt kamera.
Ja, sjukt.
Men det är ju inne bland den yngre generationen.
Ja, är det det? Att det är lite kitsch.
Men är jag ung, hörni? Jag vet inte.
Ingen aning.
Well,
ändå över 25.
Ändå över 25, ja. Varför har du en sån kamera?
Nej, men jag jobbar ju med YouTube.
Mm. Kan man inte göra det med mobilen? Nowadays.
Jo, men det skulle man nog kunna. Men det jag lite proffs är ju. Vill jag att det ska bli bra kvalitet. Så då har jag en kamera.
Ja, det var bara snyggt att se en liksom en ung, fräck person med en kompakt kamera. Jag gjorde mig på gott humör.
Oj, vad bra.
Men vet du vad jag ändå har noterat med? Att vi ändå har liksom så ganska unga influencers relativt ofta som gäster. Det är att de har oftast en ännu yngre människa bakom sig i två steg. Som också gör, jag vet inte vad de gör. Men du hade också med dig en ännu yngre person. Som
var så här, inte... vi är jämngamla, vill jag säga.
Okay.
Men,
som du bara nu skickade ut bara, du får gå ut och kolla bilen.
Det ser inte bra ut. Vi har en super.
Kolla bilen, sa jag.
Vi har en respektfull relation.
Du brukar inte så mena.
Nej. Få inte dem att tro saker nu.
Nej,
men Amanda jobbar med mig heltid. Så att vi sitter ihop, jag och Amanda. Men vi är jämngamla. Och så, jag kör inte med henne. Nu ska hon bara flytta på min bil. Men det är en annan sak.
Hon erbjöd sig, ska jag säga, för att nyansera bilden.
Ja, hon är väldigt snäll.
Har du någon gång liksom gett henne en uppgift som du har liksom sagt, ah, det där kanske var jag lite över gränsen.
Ja.
Hon ska ju inte behöva liksom sortera mina sopor.
Ja, nej, hon har inte kommit dit än. Men det är svårt också, för när man är så nära som vi är, vi är ändå liksom supernära vänner då och jobbar ihop och jag ska vara någon slags chef. Det är svårt.
Mm.
För är man blir bekväm.
Det är svårt att vara chef.
Ja, jättesvårt att vara chef. Har du varit chef?
Jag har faktiskt varit det.
Aj då.
Men det ska, ja, aj då. Men nu, så nu är jag här istället.
Ja. Och pratar om det.
P3, Sveriges Radio.
Ja, vi har den ljuvliga Alice Stenlöf i studion. Influencer och podcast-ikon. Aktuell med just ny poddlig podcast. Som du har med din vän Klara Elfgren. Där ni då, den heter Vad fan hände? Ni har lovat att vara ärliga och filterlösa. Yes. Är inte det bara något man säger?
Jo, det säger man.
Vad fan, varför bjöd vi in dig då?
Nej, men...
Vad om det bara är något du har sagt?
Vänta lite, det blir bättre. Okay. Nej, men grejen är att Klara i sin natur är väldigt filterlös och ärlig. Det kan ibland bli ett problem, absolut. Men jag är lite mer, jag behöver ta ett aktivt beslut om att vara filterlös och ärlig. Mm. För det är lite mer obekvämt för mig än vad det är för henne.
Men vad är poängen, jag menar, utöver, jag vet ju att det finns ju ingenting man gillar mer än när folk är helt ärliga och säger lite grejer som liksom pirrar till och så. Men det står ju också så jävla mycket på spel då. Alltså man kan ju bli liksom cancelled, man kan ju få drev mot sig, man kan ju liksom göra någon ledsen. Alltså så här, det finns ju massa risker med det.
Det finns absolut risker, men så länge man inte är problematisk, tänker jag. Mm. Att så här, man behöver inte kanske vara dum i huvudet i sin filterlöshet. Men det mesta med att vara öppen och ärlig är ju ganska relaterbart. Och det är liksom det som är charmen i att vara det i en podd. Mm. För att det är inte alla som är det, även om de säger att de är det.
Vad är det som kan sägas då, som är filterlöst?
Oj, i vår podd så får ni veta allt om våra sexliv, våra dejtingliv, eller i och för sig det är bara jag som dejtar. Och nu kom jag på att jag berättar inte alls allt om mitt dejtingliv.
Nej, just det.
Vad ärligt och filterlöst.
Det här är ärligt och filterlöst.
Jag håller på och värmer upp. Så att,
precis, för hela... Barnsjukdomar brukar man kalla det. Att ett projekt har barnsjukdomar, att det kan liksom, det utvecklas och blir bättre med tiden. Du får skylla på det.
Ja. Nej, för att jag hade ju en podd där för några år sedan och det var också en sån grej, jag kastades in i det. Det var tillsammans med Bianca, hon är också superfilterlös, hon har aldrig haft filter. Och då fick jag liksom lära mig att vara så öppen och typ vad det innebar. Och sen men så blev jag det, och sen så har det gått några år från att jag slutade podda till att jag har ny podd. Och då har jag fått vara lite mer privat och njuta av den perioden. Så nu är jag tillbaka till poddlivet och att vara ärlig och privat.
Du och Klara har ju inte alltid haft en helt konfliktfri vänskap.
Nej.
Och ni tjafsade ganska offentligt. Vad var det som hände?
Nej, men Klara bodde hos mig. Och jag gick igenom en kris parallellt med att hon gick igenom en kris. Och jag vet inte hur ni är med era bästa vänner, men när man känner varandra riktigt bra så kan man också gå på varandra, hallå, gå varandra på nerverna mer än någon annan. Och det var en sån situation där vi bara clashade. Och det var väldigt öppet att hon bodde hos mig och att hon sen inte längre bodde hos mig. Och det var hela liksom. Folk, det här blev en hel grej på TikTok. Folk tog det och sprang med det, och jag blev Sveriges sämsta vän efter det.
Men ni har hittat tillbaka till varandra, uppenbarligen.
Hon har förlåtit mig.
Hur lappade ni ihop det här då?
Det var aldrig så. Bakom kulisserna var det aldrig riktigt så dramatiskt. Nej. Vi har ändå en öppen kommunikation. Så vi hade några dagar, veckor av att så här, låta varandra vara. Och sen är vi ju bästa vänner också. Så till slut så hittar man ju tillbaka till varandra.
Har du någon gång gjort slut med en vän?
Ja, det har jag faktiskt.
Hur gick det till?
Oj. Men jag är lite så, min taktik är att man typ så här, kanske, alltså man behöver inte säga hej, jag vill inte vara din vän längre, utan lite mer så här, successivt slutar höra av sig. Men ja, att typ så här, man behöver inte göra det så dramatiskt och definitivt, för att också så här, vi kanske hittar tillbaka till varandra om 2 år när vi liksom är lite mer på samma plats, eller du har mognat i vad du håller på med.
Hur är du som när du är osams med någon? Är du liksom silent treatment? Är du snacka skit? Är du liksom...
Jag är ingen skitsnackare. Vill jag ändå stoltsera med. Men jag... Nej, vet du vad? Jag är ganska bra på att kommunicera. Jag tror att skulle man fråga mina vänner så är jag väldigt vocal i vad som skaver. Alltså jag pratar verkligen om vad det är som inte känns bra. Typ.
Jag är väldigt bra på att kommunicera. Jag är väldigt...
Vad
ska jag säga? Det var någonting här nu som jag skulle säga. I alla fall, skitsamma, vi går vidare.
Jag är väldigt bra på att liksom lägga ut orden och språket.
Det är också
liksom,
jättetidigt på morgonen.
Ja, det är faktiskt det. Alice Stenlöf,
vad
var det som hände med dig och Irell?
Oj, oj, bara så här totalt.
Svara bara.
Vi gjorde slut.
Jaha, varför då?
Vi funkade ihop.
filterlöst och ärligt måla lite.
Oj. Oj. God morgon. jag tror bara vissa har man liksom en fin relation med, och herregud. Vissa har man en fin relation med under en period, och sen så ska det få fortsätta vara fint, så det är bättre att gå separera vägen.
P3, Sveriges Radio.
Vi pratar om just ärlighet, filterlöshet, något som är lite riktlinjerna eller ledorden då för er nya podcast. Och jag bara funderar på att med, alltså utifrån sett så tänker man att som ung, liksom rolig, vacker influencer, folk bara slänger grejer på en, man tjänar massa pengar, man får en massa roliga samarbeten, man får gå på en massa roliga event, det verkar liksom som ett drömliv, men det kommer ju också med en prislapp. Och att liksom ständigt vara i folks diskussioner, folk ska tycka saker om en, tänka saker om en, ha åsikter, gärna berätta för en vad de tycker och tänker om en och sådär. Och det verkar så jävla, jävla jobbigt. Är det inte fruktansvärt?
Det är fruktansvärt, men samtidigt är det är lite dagsform i hur man kan hantera det. Vissa dagar är det skitjobbigt och andra dagar är det enklare att borsta av det.
Mm. Är det värt det?
Åh, gud, men det är mycket pengar.
Ja, just det, det är det. Du loggar in liksom bank-ID in på bankkontot.
Okej, det är värt det. Ja. Nej, skoja. Men jag vet inte om det är värt det alla gånger. Det är många gånger jag tänker att jag bara ska skita i det. En riktigt jobbig dag så är det aldrig värt det.
Nej. Vad skulle din liksom plan B vara om du inte var i offentligheten och gjorde det du gjorde? Om du fick liksom, vad ville du bli?
Jag har typ inga drömmar och mål, tänkte jag säga. Men jag har liksom ingen riktig plan B. Jag har alltid tänkt typ att jag skulle bli psykolog. Så det är ju en helt annan väg. Mm. Men jag menar, allt går ju. Så om jag skulle vilja skita det så hade ju det varit ett alternativ.
Men är det också lite så att man tänker att man måste hålla sig lite kontroversiell, man måste göra lite utspel för att hålla sig alltså intressant för följarna? Om man liksom bara är slätstruken och snäll, glad och liksom inte sticker ut hakan, alltså, kan du ibland typ så här, jag behöver en liten shitstorm?
Men bara det att vara snäll, glad, alltså det provocerar folk. Så det spelar ingen roll om du är snäll, glad och okontroversiell. Folk kommer hata dig av bara den anledningen. Mm. Så det är det som är så intressant. Man kan typ inte vinna. Om det är någon som väljer att så här, den här personen klarar inte jag av, då kommer du aldrig kunna vinna över den personens så här, likableness.
Har du liksom problematiska haters?
Ja, 100%. Gud ja.
Hur yttrar sig det?
Men folk har en väldigt förutfattad bild av vem jag skulle vara som blond, vit influencer som bor i Vasastan i en stor lägenhet. Och det är väldigt ansträngande att försöka motbevisa den bilden. För folk kommer ju aldrig riktigt kunna känna hela mig. Men det hjälper att jag är mer personlig i mina sociala medier. Men det är också en risk i det vi pratar om. Att så här, jag öppnar ju upp och välkomnar in till mer kritik egentligen. För att de vet en större del av mig.
Vilken är din största shitstorm? Alltså, vilken är din liksom, peta på en kille som sover utanför dörren med en pinne moment?
Ah, just det.
Vet du vad, det kan inte typ vara den med Klara. Alltså. Mm. För den var riktigt, den håller i sig.
Alltså att ni så att säga rök ihop och slutade bo ihop?
Ja, för att jag skulle kastat ut henne på gatan är då scenariot. Och det är ju allt annat än sant. Men folk håller kvar i det narrativet.
Var man sugen då och liksom börja anspela på det och göra en större grej av det? Alltså typ så här, ta kort från balkongen när hon står där nere bara med grejer som du har slängt på henne.
Gråter med två
kassar. Det skulle jag ha gjort.
Ja, nej, men du behöver ju en PR-konsult. Det hör ju jag.
Ja, har du tid över?
Ja, men du har inte råd.
Oj!
Ja, så dyr
är
jag.
Säg inte det.
Nej, du behöver betala mer än vad licenspengarna är här.
Okej.
I vilket fall som helst så tycker jag i alla fall att stämningen kräver att Alice Stenlöf är kvar efter nyheten. Har du tid med det?
Jag har tid. Bilen är parkerad.
Toppen. Bilen är parkerad.
Lagligt.
Lagligt.
Det har vi inte sagt.
P3, Sveriges Radio.
Och sist om att Daniel Radcliffe, a.k.a. Harry Potter, har blivit pappa. Det här enligt BBC. Radcliffes publicist bekräftade att han och hans flickvän blivit föräldrar efter att de publicerat bilder på paret med en barnvagn i en tidning.
Jaha,
ja.
Känslor kring det att Harry Potter blev pappa, Alice, vad säger du?
Nej, men det är ju hur stort som helst.
Det
jag
hur
var så kär
som
i honom när jag var liten.
Ja, det var så.
Jag tror att det var min första våta dröm.
Ja, alltså, det var Daniel Radcliffe. Ah. Var det glasögonen som gjorde det eller det krulliga håret?
Det var
eller?
R-et.
R-et?
Eller jag vet inte, bad boy.
Har han ett R?
Men snälla
det,
David.
Skojar du?
Vart har han R då?
I
är
pannan.
Det så?
Nej,
i pannan, ja okej.
Okay. Kanske inte ska prata om det.
Och vad hände där? Vad, han,
du har inte kollat på Harry Potter?
Han skurit sig eller?
Nej, det nej. Var ju han som inte får nämnas vid namn som attackerade honom när han var en liten baby.
Ah, är Ridda Kato med den där?
Ja.
Det visste jag inte.
P3, Sveriges Radio.
Du har en podcast då där du är liksom, ni ska vara 100% filterlösa och ärliga, filterlösiga. Filterlösa och ärliga. Mm-hmm. Och det här måste vi då testa med dig i ett litet moment. Förlåt, jag inhalerade en ost för alla nyss som sitter kvar i svalget.
Jag har liksom inte ut nu så.
Ja, jag har inte fått ner den riktigt ordentligt. Det är ju så att jag kommer att ställa en fråga och du ska då svara.
Du sa till mig att du inte tror att jag kommer svara ärligt på någon av de här frågorna.
Jag tror inte att vi kommer få ett helt 100% ärligt svar på en enda av de här frågorna.
Är det så grova?
Vi har ingen lögndetektor så vi kan inte veta ifall du svarar ja eller rätt eller fel.
Okay.
Eller ärligt. Men jag är ju uppvuxen i en extremt genuint miljö så att jag kan känna av genuinitet väldigt, väldigt väl. Så jag får agera lögndetektor.
Herregud. Jag är lite handsvett, ska jag vara ärlig med.
Vill du liksom sätta emot, alltså eller vill du bara fega ur och vara så, nej det kanske inte kommer.
Nej, vet vad vi kör. Nu är ändå här.
Då börjar vi.
Åh, herregud.
En influencer har oftast mycket pengar i kassan. På ett ungefär, vad är värdet på dina samlade tillgångar?
I bolag eller privat?
Samlade tillgångar.
Oj, det är några miljoner.
Hur många?
Det kommer inte jag säga.
Nej. Vad är det närmare? Är det närmare, är det liksom 5 miljoner eller 50 miljoner?
Någonstans däremellan.
Okej.
Okay. Du är ju en så kallad singelperson. Vilken kändis raggade upp dig senast?
Vad heter han?
Rickard Olsson.
You are incredible. Det är en artist.
Har du väl nynnat på hans låt? Kommer du ihåg namnet?
Nej, French Montana.
Oh! Jaha, en internationell artist.
Ja.
Jaha.
Vad hände när French Montana raggade på Alice Stenlöf?
Han ville att jag skulle... Vi var i en studio i New York. Och han ville att jag skulle... Det här borde jag kanske spara till min podd. Men vi var i en studio i New York och han ville att jag skulle komma upp till hans svit. Han skulle inte laga middag, men vi skulle äta middag. Så ja, det hände inte.
Fair enough.
Då är det fullt naturligt då, i och med att vi är här, och fråga vilken kändis raggade du upp senast?
Jag är inte så raggig av mig.
Men det är fortfarande French Montana som är svaret, eller?
Jag raggar inte på honom.
Nej, nej.
Mitt ex, kanske?
Och vem är det?
Jireel,
ja, precis. Det. Var det du som, var det ändå du som raggade upp honom?
Ja, det tror jag.
Ja, hur gick det tillväga då?
Det var faktiskt Klara som wingman oss.
Aha.
Ja, så det var indirekt Klara som fick
det. Vad sa du så här, hej, det är jag som är Katalea.
Det var inte det jag sa.
Nej, det var inte det jag sa.
Känns det fel då när man raggar på Jireel? Okej.
Eller du kan kalla mig för Katalea.
Men nu är sista frågan redan.
Är det så? Det är näst sista.
Ja, men du har redan tagit sista. Sista.
Ja, precis. Jag säger att jag har tagit sista redan. Så du kan ta näst sista.
Jag kan ta näst sista, ja. För de som inte har koll då, så gjorde ju du debut i succépodden Har du sagt A får du säga B med Bianca Ingrosso. Yes. Varför har du och Bianca ingen nära relation längre?
Vi har en nära relation, men den är inte så displayad på sociala medier som det har varit innan.
När varför? Varför?
Jag har inte så många vänner i liksom som jag displayar på sociala medier så mycket. Jag vet inte. Det finns ingen större anledning. Vi har väldigt aktiva liv, tänkte jag, på varsitt håll. Så det är väldigt odramatiskt.
Så det har inte hänt någonting?
Nej. Nej. Men jag får den här frågan väldigt ofta, det är därför mitt svar är så. Nej. Men nej, det är väldigt odramatiskt.
Jag skulle säga att jag är liksom inte helt nöjd då.
Nej.
Men jag är ändå ganska stolt över dig, Alice.
Tack så mycket.
Det var bättre än jag trodde.
Får jag fråga? En känslig då?
Mm.
Kan det vara så någon gång när du höll på att podda med Bianca, ni gjorde Globen-grejer och järda med mera etc. Ja, jäklar, vad vi fick lära känna Alice Stenlöf då genom Bianca. Var det så att det är så här, ja, vi är vänner, Bianca, men jag profiterar också på det här. Jag känner också att det finns någonting. Det finns en annan vinning här också som jag är väl medveten om och som jag tar tillvara på.
Fast vadå, det är ju så uppenbart att det har gett mig så mycket möjligheter att ha en podd tillsammans med henne. Så att, men min ingång är väldigt genuin.
Ja, just det. Din agenda har aldrig varit, det har aldrig varit funnits en parallell agenda som
absolut
har varit så här,
inte.
Oh yeah, money making Bianca and me.
Då kör jag den sista då, som kommer nu. Ah? Har du någonsin haft ihop det med Benjamin?
Nej.
Det kändes genuint.
Det är också min bästa väns ex, får ni tänka.
Ah.
Så det hade varit jätteknas.
Det kommer sista frågan då.
Nej, ni hittar på nya nu.
Ja, det är faktiskt. Vi struntar i det och så säger vi tack så hemskt mycket till Alice Stenlöf, poddaktuell Alice Stenlöf med Klara i podden. Vad fan hände egentligen? Tack för att du kom till morgonpasset.
Tack så mycket.
P3, Sveriges Radio.
Jag är tom, David.
Ja,
det finns inget mer här i.
Just inte.
I'm just a vessel, a void of emptiness.
Har du klämt ut allt nu?
Ja, det finns inget kvar. Det finns inget kvar.
Om det var någon som satte en pistol mot tinningen och sa, nu berättar du något intressant. Vad hade du sagt då? Vad hade du tagit upp då?
En pistol mot tinningen berättar något intressant.
Ja.
Alltså intressant ligger ju i betraktarens öra.
Ja, så är det.
Men,
är det så här du börjar?
Men jag kan berätta att jag igår hittade jättefina luktärterfrön på min lokala lilla matbutik.
Hur tror du den här betraktaren klassar det här?
Alltså, ganska ointressant.
Ganska intressant.
Alltså!
Det är ganska intressant. Vad, var det, för, vad var det för ärtor?
Det är, har du luktärt hemma?
Luktärt.
Luktärt.
Heter det luktärt?
Luktärt.
Luktärt.
Det är en underbar klättrig växt som luktar...
Doftar
så underbart vackert och är så underbar i trädgårdar. Och jag brukar gå och plocka på morgonen och liksom en liten bukett, för man ska plocka för då kommer det mer blommor. Och så luktar jag på dem och så säger jag så här, fy fan vad gott det här luktar. Och när min brorsa var hos mig på landet så stack jag fram en stor bukett underbara luktärter under hans näsa och sa, lukta på det här, luktar inte det så jävla gott? Och då sa han så här, alltså vet du vad det luktar? Det luktar blomma. Så här luktar alla blommor. Det luktar liksom bara blommor där. Ja, det är en 2+ anekdot, men jag har inte mer, David. Jag har inte mer i mig.
Det där är liksom det som har legat på botten.
Det är liksom skrapet.
Vi skrapar fram den där.
Ja.
Vad har jag då? Vad har jag?
Ja, du är inte så jävla full av anekdotisk förmåga du heller den här tiden på dygnet.
Den här tiden är lite tryter det lite, men vi kommer tillbaka så då har vi regroupat.
Oh.
Tina, när kommer du?
Tina!
P3. Sveriges Radio.
Tänk om man kunde få en liksom behind the scenes vad som hände här under Tattoo med Loreen.
Ja, just det.
Hur vi bara skriker i studion. Har ni någonting?
Vad händer
på TikTok?
Vad är det senaste? Vad pratar folk om?
Harry Belafonte är död. Vet du något om honom? Jag har dålig koll på Harry Belafonte, men rest in peace.
Kan någon för guds skull säga vad det står på Reddit?
Scrolla Aftonbladet.
Ja.
Så här blir du kvitt dina magsmärtor. Har vi något på det? Har vi något på magsmärtor? IBS? Hallå?
Ja. Jag bara scrollar bland anteckningar här.
Ja.
Det är inköpslistor och det är SOS ringer på. Vad betyder det?
Jag kan läsa min att göra-lista inför
flytten. Hela svenska folket.
Ser du att göra-listan? Den är liksom, det är bara 3 stycken kvar.
Ja, ja.
Vill du höra?
Ja.
Okej. Okay. Frosta av frysen måste göras.
Japp.
Jag måste slipa och måla över de spacklade hålen i vardagsrummet.
Självklart.
Och jag måste få till någon lösning så att jag kan låsa upp cykeln i källaren som jag tappar bort nyckeln till.
Där har jag gett dig en lösning.
Jo, men du har ju ingen vinkelslip.
Nej,
jag ska gå till ett gym.
Ja, jag frågade, bor du i närheten av ett gym? Då går du dit och hämtar deras bultsax och frågar om du får låna den i en kvart. Är de skeptiska? Då kan du säga, jag lämnar gärna mitt lägg här i utbyte tills jag kommer tillbaka. Tack så mycket. Jag kanske kommer ner med en nybakt bulle här som tack.
De
också.
Äter ju inte det för de jobbar på gym.
Nej, jag vet. Men då vet jag att de säger nej. Då behöver du inte baka någon bulle.
Proteinbulle. De kan få en liten aladåb.
En aladåb. Jag kan komma ner med en slice aladåb.
Vet du vad jag skulle vilja?
Nej.
Jag skulle vilja att någon av våra lyssnare gör en aladåb.
Men du skulle ju göra
en annan dåb. Men jag orkar inte det. Jag är utbränd och mitt i en flytt.
Du har varit utbränd.
Men är det någonting jag skulle vilja så är det att en lyssnare gör en alla dåb och sen fotar sig själv med alla dåben och skriver typ så här: jag har gjort morgonpassets premium alla dåb.
Ja, men absolut. Och så, just det, för det vill vi se. Olika alla dober som lyssnarna har gjort.
Det var jättekul att liksom ha en liten story med liksom, där man får rate this alla dober.
Vad gör vi som sommaravslutning innan vi går på sommarledighet sen i
juni? Det
blir
alla dober-buffé.
Ska vi ha någonting på Gärdet? Skulle det vara intressant?
Vi ska ju testa kolgrill versus gasolgrill.
Ja.
Det stora final testet.
Ja.
Och också som förrätt och lite nibble, små kuber av alla dob på tandpetare som man får äta.
Just det, då kan lyssnarna komma hit och bjuda på alla dob.
Då blir det alla dob bjud. Tack snälla gode gud.
Hej Tina!
Tina!
Hej Tina! Oh! Hur mår du Tina? Vad händer i ditt liv Tina?
Tina, berätta.
P3. Sveriges Radio.